Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi diskuterar alltid att jag älskar cabernetdrivna Merlot.
Cabernetdrivna Bordeaux.
Bordeaux, tack. Där blev ju nästan lite pinsamt.
Cabernetdrivna Merlot-viner. Skulle jag vilja prova.
Ja, men lite så att, ja, men du... Välkommen till avsnitt 106 i Vin och Vi-podden.
Ja,
nu är vi igång igen.
Andra avsnittet i året. Jag är låg på energi.
Du är det, du behöver lite vin för att sätta igång.
Jag vet inte vad det
är. Ja, men det är okej.
Jag är trött.
Ja. Det är fredag, vi är lite slitna. Det är handboll på tv ikväll.
Är det?
Ja, Sverige...
Nya Zeeland.
Nej, det borde... Är det Island?
Ja, i alla fall.
Ja, det är Island eller så är det...
Nya Zeeland kanske är en kontinent.
Är det? Nej, det är inte. Jo, men de säger faktiskt det.
Är det?
Sen, om det är 5 eller 10 år tillbaka, så har man kommit fram till att det är nog en kontinent och inte bara en ö.
Okay.
Det är lite coolt.
Therese skulle hävda att Gotland är en kontinent.
Ja, det är sant. Ja,
skitsamma. Och nu blir jag lite gladare i alla fall.
Mm.
Tobias har hällt upp ett glas vin till sig själv, men inte till mig.
Ja, för jag vill att vi pratar om vinet först innan jag låter dig få dufta
på. Då vill jag på det här, för det var du som pratade om det sist. Du sa ju att du skulle köpa det här Sankt Martini, deras Sonoma, just för att du gillar Sonoma-kabbar så bra.
Yes.
Vi var ju in och hackade lite på diverse cabernet förra avsnittet. Oj.
Oh.
Men det var väl när vi hade den där Bonterran, va? Bonterra Cabernet i förra avsnittet som nyhet på ordinarie sortiment, som vi kom in på Sankt Martini och även på det namnet du aldrig får till, Black Stallion.
Exakt.
Cabernet.
Ja.
Så sa du att den här vill jag prova.
Får inte dofta än. Nej, men kom ihåg att vi sa det och vi tyckte att den var lite... Bonterran var ju väl inte riktigt vad vi hade hoppats på. Lite överdrivet på allt. Utan att vara elegant.
Och då sa vi också att det är svårt för ett vin att vara i den priskategorin när Bin 28 finns där. Och då tog jag en Bin 28 igår som jag har haft, som är av senaste årgången.
Därför du är lite trött idag.
Nej, jag drack bara 2 glas, så det var inte så farligt.
Du skrev i gruppen att du drack i alla fall en halv flaska.
Det var stora glas. Och den var så jävla mycket bättre än Bonterran.
Ja, det tror jag också.
En annan druva förvisso, men det är, i och för sig det är väl en blend, va? Men nej, det är inte, det är 100% Shiraz i den, va?
Ja, det är 100%. Ja.
Men så att, nej, den var ju betydligt bättre.
Mm. Och det här vinet, nu har inte jag artikelnumret framför mig. Det är
97202.
Tack. Det är en... Är det så? Vad asker det är mot våra lyssnare. Det här är en 83% Cabernet, 7% Petit Syrah, 4% Malbec och 3% andra druvor.
Malbec också?
Ja. Vad de säger själva, stor, kryddig, generös, nyanserad, intensiv, fruktig doft med mörka bärfrukter såsom plommon och björnbär. Smaken går i smakrik och generös varm fruktton. Det skrämmer mig lite.
Varmt.
Björnbär, ja, det låter syltigt, ja. Den har mjuka tanniner och en lång balanserad avslutning med vaniljton.
Vi får väl
tydlig ekkaraktär. Vi läste ju inte på det här innan, utan jag tänkte, fan vad kul, vi måste beställa. Jag tycker att den här ligger i det här prisläget som man vill ha en bra cabernet. Vi har redan kört ett eller tre Cabernet-avsnitt.
Vi kanske inte var så imponerade för dem i 200-kronorsklassen.
Nej. Så låt oss prova.
Låt det väl smaka.
Eller? Fan, jag köpte två.
Ja, men på doften det lovar ändå hyggligt gott. Mm,
den är lite kall i doften. Inte i form av att vinet är kallt, utan den har en koncentrerad, bra frukt. Den är tydlig.
Det jag gillar är att det är lite grönhet, grönt i den.
Mm. Jag skulle
långt till och med, ifrån syltig.
Jag skulle nästan säga att det är lite Cross Hermitage över den när den har fått tagit bort den här köttigheten.
Ja, och vad heter det? Är det Cotroti också?
Ja.
Som är lite...
Doften lika... är
jag
absolut.
Jag gillar doften. Ja. Nu, det här måste jag prova på.
Den har grönheten som du pratade om.
Den har det här lim, det här lite klistriga.
Men jag tycker faktiskt att den är bättre än Bonterran.
Ja.
Den är inte alls lika fruktig. Den är lite torr av faten.
Man får ändå...
kommer lite kemiska toner.
Ja, lite receptbelagt är det. Mm. Det är någon skarv där som är lite kemisk faktiskt. Men inte överdrivet.
Nej, men det är ändå helt okej. Okay. Mm. Men, nu kommer vi till... Och jag tycker det är så jäkla... Alltså, nu får jag ge en stor eloge till springwine.se eller Springwine som är importören. De har varit ärliga med hur den är vinifierad.
Okay.
Det står så här. Musten jäser under 57 dagar med en snitttemperatur mellan 29-31 grader. Vinet genomgår malolaktisk jäsning. Jättebra. Lagring sker på ståltank med ekstavar.
Ja. Så det är...
mellan 10-12 månader innan det buteljeras.
Mm.
Alltså, fuck it. Jag tycker det är helt okej. Okay. För 200 spänn tycker jag... Jag tror att... Men dock, den som släpptes på tillfälliga idag är bättre för 189. Men jag tycker inte den är dålig.
Just det var släpp idag.
Ja,
satan.
Jag tycker den här
är kvar till lön. Nej, men den här var helt okej, men den är inte helt ren. Det kan jag inte säga.
Nej, den är inte helt ren, men den är absolut inte dålig.
Behaglig en Bonterran.
Mm. Även om det här är fake så faktiskt så
de har fejkat det bra då.
Ja, men jag tycker det.
Fake it till you make it.
Mm, lite så. Men du, vi går från att fejka till att gå på the real shit idag. Och det här avsnittet är inte starten till en stor serie, men bara lite för att det var lite kul som vi hade de här vinerna.
Men vi måste ändå lova, vi kommer ju skrapa på ytan på distriktet nu.
Mm, lite.
Lite, men vi måste ju... Det kommer bli skitdyrt. Men vi måste ändå ta oss an Bordeaux.
Exakt.
Någon gång.
Vi måste sätta tänderna i Bordeaux-distriktet.
Ja, eller våra munnar, smaklökar.
Men anledningen till att vi ville göra det här är för att vi missade ju den stora provningen som är under september som Winefinder har. Och i lite diskussioner med dem så sa ja, men vi har några flaskor över från just primörprovningen. Vill du ha några så kan ni få prova. Så det finns ingenting från Winefinders sida att vi skulle göra ett avsnitt på det här. Nej. Utan det här är vi själva som bara insåg att vi vill prata primörer och prata om vad det handlar om. För jag tror det är många som hör om primörer, men vet man verkligen vad det betyder? Och
jag tror de flesta vet vad det innebär, men inte alls många som vet hur det går till eller varför det finns.
Yes. Och framförallt, vågar man satsa på ett sånt system och vad det betyder? Så att, därför tycker jag att det var lite kul att få köra det idag.
Ja,
så vi har fyra stycken olika primörviner som vi ska testa. Och två till som har lite ålder, det vill säga inte primör utan vanliga Bordeaux-viner.
Mm. Och ett av de vinerna är från en verkligen bra årgång. 17. Och jag som är och Bordeaux, jag menar, jag kan ställa frågan, varför är Bordeaux så populärt? Varför är det så dyrt? Vad gör Bordeaux Bordeaux?
Ja, men det är en lång historia runt omkring, så jag vet inte vart vi ska börja. Men vi kan väl säga så här att Bordeaux är ju det område som inte påbörjades med att det munkar som gjorde vin. Utan nej, det här är ju ett handelsområde framför allt. Där
precis,
man skapade vin för att det fanns en efterfrågan.
Mm. Inte bara, det var en handelsstad innan vin också, så man har skött mycket handel via Bordeaux till Medelhavet och England och sådär.
Ja, exakt. Och vi kommer gå in på lite mer detalj i allting nu när vi diskuterar, men vi kan ju också samtidigt kanske öppna upp så vi får prova ett vin under tiden.
Men jag är ju ganska... De flesta vet ju om Bordeaux. De flesta har någon sorts relation till Bordeaux, tror jag. Men jag tror inte alla liksom som har varit inne och grottat i Bordeaux och provat sig runt. Delvis för att det är mycket som är dyrt, men också för att jag tror faktiskt lite avskräckande. Och det märkte man ju nu när man började läsa runt lite, att klassificeringssystem och det är en djungel.
Eller djungel vet jag inte om jag ska säga.
Ja, men det är mycket
man sitter ju kvar i gamla system, och det gör ju att det skulle ju behöva förändras en hel del. Och det har varit väldigt mycket förändringar de sista 50 åren. Och som alla länder så har man ju drabbats till och från också av att man, ska man säga, man inser att man kan tjäna pengar, och då fuskar man. Och om man fuskar så tappar man varumärket, och så får man sakta men säkert bygga upp. Det vill säga att man sålde dyrt och fyllde på med skräpvin för att blanda ut det. Vi har sett det i Frankrike, vi har sett det i Italien. Var det Merlot i Italien som folk till med dog av?
Var det Italien?
Ja, kanske det var Italien. Det var väl bara senast nu för, vad var det? 2-3 år sedan vi hade den här stora incidenten, visade sig att massor av Bordeauxviner såldes som någonting annat än vad det var. Där det inte ens var Bordeaux.
Nej, men precis, och det finns ju filmer om det också.
Ja.
Om såna här skandaler. Men som sagt, jag är ganska novis, så det här ska bli ganska intressant. Så det, jag fick läsa på en hel del, men jag har ju aldrig riktigt gett mig in i det, just för att jag vet inte riktigt var jag ska börja.
Nej. Och vi kan börja med, vad är en primör? Vi tänker ju oftast primör som primörväxter eller grönsaker under hösten när det är redo för att användas. Men primör är egentligen att man får tillgång till vinet, eller man får tillgång till att köpa det i förväg. Förr så gjorde man även så att man köpte det redan innan det ens var skördat, vilket gör att man kunde få till ett väldigt bra pris. Men det kunde också betyda att du köpte grisen i säcken, i form av att du fick kanske en jättedålig årgång.
Det är väldigt spekulativt.
Ja. Och det uttrycket heter sursch, eller sok, sursok. Och det är egentligen då att det sitter fortfarande kvar på rankan.
Du köper druvorna liksom.
Ja, du bestämmer i förväg, jag kommer att köpa det här. Och det är väl egentligen inte så konstigt, för det gör man ju över hela världen, att man bokar och beställer vad man vill ha. Skillnaden här är att det här är ju dyra viner. Det är ju från ett par hundralappar och uppåt. Så att det är en stor skillnad. Tekniken med primör, det är ju då att efter ett halvår, så första veckan i april eller i början av april, så har man tar från faten, häller upp det på flaska, sätter sig ner med alla stora kända
vinskribenter och journalister.
De får highlighta eller säga, ge sina bedömningar, och efter det så sätts priserna. Vilket jag tycker är på ett sätt genialt. Men det är också så jävla illa, för att det betyder ju att du betalar alltid maximalt av vad vinet är värt. För att vi kan ju se priser gå upp och ner med de dubbla pengarna från ett år till andra. Du vill säga att du kan aldrig göra en riktig ska man säga, vinst på att det här året var extra bra, utan är det ett dåligt år, ja, då får de mindre betalt för sitt vin. Är det ett fantastiskt år, så får de jättemycket betalt för sina viner.
Men jag läste också att just Och jag vet inte om du var inne på, för googlar man runt lite på en primör, så då såg jag en intervju med en vinmakare där de hade sagt, ja men det här, de här tunnorna, det är våra Parker-tunnor.
Mm.
Och då är de tweakade lite till hans smakprofil, och då ger han vinet ett högre poäng. Men det betyder inte att hela batchen av vin, nej, kommer att smaka så.
Nej, det är,
så det finns ju lite sådär att trick de tar till för att...
Det är ett smart sätt. Men samtidigt, och det, vi kan ju gå in på det också, att det är ju väldigt mycket, just gällande primör, så tittar man väldigt mycket på de betyg som sätts. Jag tror aldrig man tittar så mycket, så extremt på betyg som när man tittar primörmässigt.
Nej.
Och anledningen till att jag tycker att det här avsnittet är väldigt intressant och jag tror lärorikt, det är för att jag tror att alla ni som är på något sätt intresserade av att lära er om Bordeaux, så är Winefinders Bordeaux-provning i september ett måste. Det är det mest fantastiska man kan göra. Vi kan gå in lite på det redan nu. Det kostar, är det 500 spänn? Någonstans där. Håller på i 3-4 timmar. Alla de brukar ha mellan 50 och 70 producenter på plats. Alla prisklasser. Du får prova hur mycket du vill. Men det som är väldigt intressant är att du får ju då prova primörvinet ungefär ett år in i tiden. Men de har oftast, eller har alltid med sig, en eller två andra årgångar, så att du kan se vad som händer med
utvecklingen,
lite, med utvecklingen. Vilket gör att det är ett fantastiskt sätt att lära sig Bordeaux och lära sig vilken typ av Bordeaux du gillar. Så att du inte behöver köpa 30-40 flaskor innan du börjar förstå det. Så för alla er som vill lära er, boka upp. Det är värt varenda krona.
Och, vi går in på första vinet.
Ja, vi kan gå in på första vinet. Och det är Lafond Rocher, eller Chateau Lafond Rocher från Saint-Estef.
Precis. Tack.
Det här är en cabernet-driven. Det här är ett cabernet-drivet vin. För de som inte vet, så är det generellt sett 3-4 druvor som vi använder. Cabernet Merlot är de två stora.
Mm.
Cabernet Franc och Petit Verdot är de två sista.
Just det.
Och den här blenden är ju helt beroende på vinmakare och vart någonstans i Bordeaux det är.
Precis.
Och vad har vi där? Man pratar alltid om.
Man pratar om vänstra stranden och man pratar om högra stranden. Eller som jag hellre skulle vilja säga, att den vänstra stranden är mer syd-sydväst om man tittar på kartan, och högra är mer nordligt. Men jag vet inte varför de går på höger och vänster.
Vi kommer inte gå in så jättemycket på det i det här fallet. Anledningen till att jag är lite osäker på exakt druvbländen är ju för att jag har inte information om 2021 än, och inte heller hur länge den kommer att ligga på tunna. Men som de själva säger, så om vi tittar på 2019, så har det legat minst 12 månader på fat. 65% cabernet, 30% Merlot, 5% Cabernet Franc.
Ja. Men 21, du kommer ju ta lite på årgångarna, men jag läste att 2021 är mycket cabernet-drivna viner för att de tål den tråkiga klimatförutsättningarna som fanns. Och jag får väldigt mycket Cabernet Franc i den här.
Ja, jag håller med. Den är väldigt lätt. Sen får vi inte glömma att den är tagen ett halvår efter. Alltså den saknar ett halvår på fat.
Precis, men det gör ju också att man känner frukterna lite mer.
Jag gillar det här unga, fräscha.
Verkligen.
Både du och jag har ju den lite nördigheten. Det är ett vin som ligger på ungefär 500 kronor. Jag kan tänka mig att på primörnivå, när man köper primör, så betalar du alltid lägre pris, såklart. Mm. Men du är tvingad till att köpa 12 flaskor.
Mm.
Så det är perfekt att gå flera stycken på en sån här provning och sen då kanske dela på en låda. Eller om du är smart så köper du hela lådan, för att det är ju värt varenda krona.
Ja, i alla fall om man vet vad man vill ha.
Mm. Och här har vi verkligen svarta vinbär, alltså det är chassis. Det är lite körsbärstoner. Otroligt elegant. Fräsch.
Hög syra. Alltså det finns ju inte, och det säger sig själv, det finns ju inga ektoner någonstans här.
Nej. Men grundkvaliteten är ju superbra.
Mycket bra.
Den här,
jag gillar etiketten också. Men det är roligt att de har skrivit ut
senapsgul.
Ja, men den påminner om några andra. De har skrivit ut en Chantillon på några av de här, och det betyder väl att det är en sample butelj liksom.
Ja. Så det här är ju inte de riktiga etiketterna, utan det är ju sånt som de använder för just de här provningarna.
Oroa er inte, vi ska inte gå in på Bordeaux etikettsystem. Men vi kan ju säga, vad var den här från? Saint-Estèphe, och den tillhör ju Högra stranden.
Ja, och går vi väldigt långt tillbaka i tiden, så är det ju faktiskt så att England ägde ju en del av Frankrike, om man säger, från 1100-talet och fram.
Mm, 300 år eller något.
Yes. Och med det så har man ju då skapat en upplevelse, eller man tycker ju om de här vinerna, och även kungarna gjorde det, vilket gör att de hade ju en väldigt stor handel med sen på 1700-talet när, eller 1600-talet, när holländarna kom in och hjälpte till. Jag tror vi har pratat om det förut.
Ja, vi har pratat om deras dräneringssystem.
Ja, dräneringssystem. Mm. Men med alla de här handelsmännen som då jobbade med att sälja de här vinerna, så är det ju någonting som fortfarande finns kvar. Så idag finns det ungefär, om det är paus där. Jag ska bara se. Ja, då kör vi. Idag finns det ungefär 400 sådana här som jobbar med att sälja. De har också ansvar för att göra eller skapa viner i blends som ska passa olika marknader. Och de ansvarar för all typ av försäljning av de här slottens viner. Fördelen med det är att då behöver inte slotten i sig skapa lika mycket marknadsföringsmaterial eller ha folk anställda, utan man är redan så känd som man kan vara. Mm. Och det är det jag tycker är häftigt, att det här är viner som är drivna av marknadshandel. Det är
på
det
gott
som
och ont. Funkar.
På gott och ont, ja. Självklart. Vinerna kan ju kosta upp emot, ja, vad kostar en Petrus? Är det 40-50 000 idag?
Ja. Ja, men de börjar, Hot Brion får ju få en 10 000 på Systembolaget.
Ja.
Men senaste årgången, men det är liksom mycket pengar. Och är det en bra årgång så stiger de ännu mer i pris.
Mm. Du kan ju en hel del om det här med appellationer, det älskar ju du. Ska du gå in lite?
Då måste jag be om ursäkt, för vi hade lite problem med ljudet här, så jag måste ta om en del av det jag sa precis. Vinet vi precis provade var ju från Saint-Estèphe, ligger på vänstra stranden, och på vänstra stranden har vi även då kända områden som Saint-Estèphe, Pouillac, Margaux såklart, och Haut-Médoc och Médoc. Och på den här vänstra sidan så är ju vinerna mer cabernet-drivna, med Merlot, med Cabernet Franc, Petit Verdot som blandningspartner. På högra stranden har vi ett vin ifrån, eller vi har ett vin från högra stranden idag, och det är från Saint-Emilion. Och här har vi då mer Merlot-drivna viner som är blandade med Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon och Merlot etc. Och ja, vi går väl över till ordinarie sändning härifrån.
Och det är ju inte jättelångt bort till regionen, vad heter den då? Nu fick jag en sån där hjärnsläpp. Jag tänkte säga Courtois, men nej.
Cahors.
Cahors. Mm. Där Malbeckens fader var, eller
precis.
Där det kommer ifrån.
Mm. Ja, men jag gillar det här vinet.
Mm. Första är bra.
Men som sagt, det blir ett annat vin med lite ek och lagring sådär. Det märker man ju, men spännande att prova om de inte är så ekpåverkade, utan så här pass rena som de är.
Ja, för det berättar ju lite om vad som komma skall.
Ja, men precis.
Och lära sig just de här, alltså, det är inte alla som har möjlighet att åka ner till vingårdarna och prova direkt ur faten. Nej. Och så vidare. Det är inte alltid man får tillgång till att göra det heller. Vi har ju varit lyckligt lottade i Italien att väldigt ofta göra det.
Mm.
Och se hur Nebbiolon förändras för varje år i fat.
Och hur ren och fin den kan vara utan ek. Alltså det är helt otroligt att dricka den musten.
Det är helt underbart.
Men fattar hur uppväckta de här Wine Advocate och James Suckling och de är när de kommer dit i april där och ska prova 600-700 flaskor.
Ja.
Och det finns ungefär 8500 producenter i Bordeaux.
Det är brutalt.
Det är brutalt. Men bara ett par hundra är då klassificerade som bättre producenter och ingår i de här lite bättre kvalificeringssystemen. Och det ska vi säga då att alla de här flaskorna är ju då klassade som Grand Cru Classé.
Mm. Och nästa vin heter Chateau Chantemerle. Och det är Hot Medoc. Prisklass också ungefär, alltså man kan hitta från 400 kronor upp till 500-600 kronor. Jag ska se om vi kan få fram lite information. Den här är också väldigt cabernetdriven. 68%, 23% Merlot, 4% Cabernet Franc och 5% Petit Verdot. Här brukar de också ligga på ungefär 12 månader på franska ekfat, varav ungefär 40% är helt nya. Vilket gör att du oftast får lite mer punch i den.
Och du har ett annat djup än här. Den här är lite mörkare och bärigare. Lite fruktigare än den förra.
Mycket mer röda vinbär i den här. Den här doften gick hem hos mig.
Som här.
Mm.
Ja. Silkeslen. Bra syra.
Mycket syra.
Men röda vinbär.
Väldigt mycket röda vinbär som driver frukten.
Grymt.
Den
är det samma pris på den här ungefär också? Eller?
Ja, ungefär. Jag tror att det är ungefär 500 kronor. Den här skulle nog behöva lite mer ek. Men man känner att det är, alltså att det är mycket ny ek i den, för att du har den här... nu lät det som negativt.
Nej, men det är... Det, jag ska säga, det är lite kärvt.
Positivt.
Ja, absolut. Som en kärv Barolo.
Ja, men det var rätt bra jämförelse. Men...
Oh, den här vill man ju sitta och suga på lite.
Är det som bara fritt. Winefinder som har primörviner?
Nej, nu vet jag inte namn på de som har det. Det kanske du har, men jag vet ju att det finns ju flera distributörer eller importörer som har en primör möjligheter. Och emellanåt så får vi ju skicka det till oss från någon som har fått tag i prislister från någon importör som har en primör priser och sådär. Och det kan vara ganska överkomliga priser. Men där känner jag också att jag är ganska lost när det gäller många av de här slotten, för jag vet inte riktigt, jag har inte koll på dem.
Nej, men du har ju varit på den här Winefinder-provningen en gång. Jag har varit där tre gånger och kommit fram till. En gång har jag beställt. Tyvärr bara en gång. Men det blir ju rätt så mycket pengar när man hittar rätt. Vad den här vill ha. Men så är det 800 kronor gånger 12 flaskor. Det är ju 10 000 kronor som försvinner. Men nej, det är inte bara Winefinder. Väldigt många har primör beställningar. Systembolaget själva. Förr så hade man i pappersform. Så fick man lämna in ett papper och skriva i hur mycket man ville ha varje. Jag gjorde det redan 2002-2003. Redan då var jag dum nog att beställa. Ja, vad ska man säga? Men det här är ju ingenting som är unikt för just Winefinder. Men det man måste tänka på är att du måste betala i förväg.
Ja,
det är inte så att du kan boka upp det på 40 flaskor.
Sen betala när det kommer, nej.
Nej, utan man betalar i förväg. Och jag tycker det är bra. Det är så det ska vara. Du betalar, men du har din plats på fatet.
Precis, och då får ju alltså vinerierna får ju in, speciellt de lite mindre vinerierna, då får ju in ganska mycket kapital och plöja ner i sitt arbete, så att säga. Så det är ju ett bra sätt att investera i ett vineri eller i en producent.
Nu har vi ju sett mer och mer att vissa producenter...
Mer röda viner här nu, de kommer fram den, med.
Av de här två så är det ingen tvekan om att...
Tvåan var...
Chantemerle.
De här kanske också öppnar upp som är lite luft.
Så. Ja, och sen så... När vi provar de här vinerna under stora... Det är ju soliden på Djurgården som provningen, eller Skansen, så har jag alltid mina favoriter. Jag går alltid tillbaks till några som verkligen är jag ett nötskal. Och det här är en av dem. Mm. Jag är normalt sett väldigt mycket mer cabernet-nördig när det gäller Bordeaux än Merlot. Men en av de som kommer snart har jag fortfarande 2011 av, som jag köpte just på primörbeställning.
Just det.
Men då beställer jag faktiskt inte som primör, utan det som är lyxen på Winefinder-provning är att du kan även beställa de äldre vinerna. Så det är inte bara primörvinerna du kan beställa, utan du har dem med sig, som till exempel This Year som vi ska testa snart. Då hade den 2011 och den var helt fantastisk, den var perfekt.
Mm.
Ja, bra.
Klart man köper det.
Ja, värt en låda. Sista flaskan kvar, det är hemskt. Sista flaskan.
Det var den jag satt och sjöng om förut i bilen. När jag hade en glas med mig här för mig.
Just ja, det var det.
När jag satt och drack i bilen.
Som du hällde ut halva i hissen.
Ja,
då var din fru måttligt glad på dig.
Jag tyckte det var rätt rolig bilen, men sen så blev jag lite odräglig när jag kom hem.
Det är väl inte så himla ovanligt.
Men du, nu har jag pratat mycket om en primör i Bordeaux, men det finns ju liksom... En primörfenomenet finns ju även i Råndalen, i Piemonte till viss del också, så att det är inte och framförallt i Bourgogne har ju också det. Inte lika uppstyrt som i Bordeaux, men det finns.
Nej, men det här är ju ett, jag skulle nog säga det största och det mest kända begreppet gällande primörtänk. Sen är det ju så att det börjar ju försvinna, men fler och fler går ut ur primörtänket. Det finns slott som har sagt nej, nu räcker det.
Mm.
Samt även för ett par år sedan så hade vi ju en producent som, eller ett slott som valde att sätta priserna innan vinskribenterna fick säga sitt.
Mm.
Ska vi gå in lite på det här med poängsystemet? Jag tror att de flesta vet om det, men vi kan prata lite
om vad det förut också.
Ja, men vad tycker du om... Det finns ju... Vissa använder 1-5.
Mm.
Vissa använder...
1-20 eller 10-20 eller vad det
är. Ja. Och sen finns det ju Parker-skalan som är då 50-100. Om man ska vara rent krass.
Jag är vant med den, men jag tycker den är helt värdelös.
Jag håller med dig.
Det är för stor bredd. Alltså 1-10 skulle vara okej.
Jo, men den tar ju mer.
Det är som på Vivino 0-5.
Ja,
alla decimaler då.
Ja, men då kanske det ska vara 2 decimaler i sådana fall.
4,12.
Jo, men jag tänker så här att okej. Mycket av ratingen du gör personligen, det gör du ju för att okej, du gillar den här stilen, du ger en högre betyg. Ibland ger man högre betyg för att man tycker att vinet kontra priset är väldigt väldigt bra. Men man ska ju säga så här att sätta ett vin över 95 poäng ska mer eller mindre inte hända ofta. Eller så spenderar man fruktansvärt mycket pengar på vin per flaska då. Men
gillar du det?
Ja, men jag...
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Jag gör nog det ändå. Jag tycker att det är ett... Alltså jag har ju aldrig... Jag tror inte jag har ratat ett vin 100 på en gång. Jo, det har jag säkert gjort för att jag var full och lyrisk och man gjorde det. Men
tänk dig, ett vin som får 86 poäng.
Det dricker inte jag.
Det är bra, det är ändå på skalan så är det very good wine.
Nej, det är är ett bra vin.
Nej,
inte very good.
Alltså, över 90 är excellent så här, och exceptional är ju 95. Men över 85 är ju very good wine.
Om man, 89 poäng och över så är det bra. 95 poäng och över det är riktigt bra.
Mm.
Eller excellent. Alltså, men det som blir lite med det här är att de här poängskalorna är ju inte bara så att okej, jag ratear det här på det här sättet, utan det handlar ju om hur bra lagringspotential är med också. Det brukar man inte tänka på när man betygsätter ett vin. Det är inte så att vi går in och sätter poäng så här, om nu får en av 20 möjliga så får en 19 av lagringspotential. Du sitter ju inte så nördigt och räknar ut.
Nej.
Det är, och egentligen rent krasst så borde alla Barolo få sämre och sämre betyg framöver, för lagringspotentialen har gått ner avsevärt.
Mm. Ja, ja, absolut.
Men det gör det ju inte. Var och varannan får ju fan 97-98 ja, poäng nu. Jag tycker att det är lite patetiskt.
Ja, det är det. Speciellt runt 95 ser man ju hur mycket som helst ligger och skvalpar. 95-96. Ja. Jag läser här, 70-79 average.
Ja.
80-89 barely above average to very good. Och 90-95 outstanding. Och 96-100 extraordinary. Men ja, jag tycker det är så jävla... För skulle ett vin vara bra och den får 86 poäng, det känns så jävla dåligt på den där skalan av någon anledning. Det känns så här skitdåligt.
Ja, men jag tror att tittar på primörprovningarna och de visar de här, alltså Suckling Parker, Wine Advocate, skulle säga att allting över 90 är bra vin.
Mm.
Där handlar det mer om vad tycker du om själv som karaktär. Mm. Är du mer åt högra eller vänstra banken? Alltså mer Merlot eller
Cabernet? Jag gillar Merlot-vinerna själv. Mm. Nej, precis som vi sa förut, och som andra sagt, att de har lärt sig våra smakprofiler i podden, så kan man ju lära sig vinskribenternas smakprofiler och kanske gå mer mot Suckling eller mot Parker, beroende på vad... Ja, men
problemet är ju det att med Parker... Ska du pausa?
Nej.
Parker så är ju olika personer som jobbar.
Ja, men precis.
Så du vet ju aldrig om det är en och samma person. Vilket jag tycker är lite synd. Samtidigt så är
de brukar oftast då, när man gjort sina vin, de brukar alltid sett, de, man vet ju vem som har provat vinerna, så man kan ju följa dem som har provat sina, eller provat vinerna.
Det du säger att vi är så himla mycket bättre för att folk borde gilla det vi säger.
Visst, många gillar ju det vi, tipsar om, så att det...
Ja, men det är därför vi inte heller går in så himla mycket på att poängsätta, för att det blir lite pretentiöst när vi gör det.
Ja.
Vilket är... Jag vet inte, vi är pretentiösa. Förlåt våran gamla vinagg kompis att vi nu äntligen Tack. Erkänner att vi är pretentiösa. Men nej, vi är inte pretentiösa. Men däremot så det är ju en jävla balans det här med okej, okay, hur djupt ska vi gå i allting? Vem vill vi plisa? Vill vi plisa någon? Eller vill vi bara ha jävligt kul, dricka vin och snacka skit?
Både och.
Ja.
Det här, vi älskar att dricka vin och prata skit. Det här var mycket lakrits i det här vinet, kan jag säga.
Okej. Okay. Nästa vin som vi har är Chateau Carbonnier. Och 49% Cabernet, 45% Merlot, 4% Petit Verdot, 2% Cabernet Franc.
Det är, och vilket 2020. Område kom det ifrån, sa du?
Nej, det tänker jag inte. Pissa... Nej, försök inte.
Pessac Lignan, det är det där som jag inte alls gillar. Ligger ju Graves.
Mm. Och här pratar vi, normalt sett så ligger den 16-18 månader på fat. Mm. 35% nya.
Okej. Okay. Mm.
Mycket rundare.
Mm. Finns en salmiakton här som jag tycker är jättespännande.
Här kommer ju Merlot fram mycket mer.
Mm.
Och jag tror att den sista vi har av de här fyra som är just...
Margoya, det är ju... Ja. Vänstra strand, eller högra stranden, ja.
Nej, men jag tänkte på den.
Den där. Är, okay.
Den tror jag är 70%. Ja, men här, skillnaden om vi tar den förra och den här. Den förra är så kabinettdriven så att den är väldigt Formel 1-bil, bara power rakt igenom. Men alltså, det här är lite mer en Rolls Royce. Här är det om, alltså det är värme, det är en känsla, det är kvalitet, men det finns fortfarande en jävla massa kraft.
Mm.
Ja. Hänger du med min tanke?
Ja, men det är fluffigare.
Mm.
Mjukare.
Den här tror jag vinner mer på lagring.
Den här var också dovare i smakerna. Mm. Den andra hade mer fräscha, ljusare smaker på något vis.
Men den här kommer att åldras otroligt vackert.
Mm. Och du hade ingen exakt pris på den här, va?
Jag tror också att det var ungefär 500 kronor som den ligger på. Mm. Jag tror alla fyra ligger på 500, om det är 350, 500, 550, 600. Jag tycker inte det spelar så stor roll. Usch vad det lät som att jag inte bryr mig vad saker kostar. Men här handlar det mer om att hitta vinet som man själv tycker om. Den här hade varit jätteintressant att få prova kanske en 2011-12 eller någonting sånt och se vad som har hänt med 10 år på fat eller 10 år på flaska. Den här ska jag verkligen se till att försöka prova alltså i höst.
Mm. Ja, den, ja, 551 spänn här. Ja. Mm. Precis. Ja, men här måste jag ju...
Ni hör ju direkt här Jonas. Jonas blir till sig. Det blir dyrt. Ja, men det och det är så, jag tycker det är så kul att få prova vinerna när de är bebisar. För det här är verkligen bebisar.
Violerna kom fram.
Mm, en bra balans mellan Merlot och Cabbe.
Mm. Ja, den var bra. Mycket trevlig.
Och nu kommer vi till min favorit. Jag kommer ihåg att Peter som var min säljansvariga på Winefinder diskuterade alltid att jag älskar cabernetdrivna Merlot.
Cabernetdrivna Bordeaux.
Bordeaux, tack. Där blev ju nästan lite pinsamt.
Cabernetdrivna Merlot-viner. Skulle jag vilja prova.
Ja, men lite så att ja, men du, för de hade, jag tror det året hade de delat upp rummen efter left bank, right bank. Och då visade det sig att den som var absolut bäst för mig, det var ju den här Desieux. Och framförallt på då 2011 som jag har där nere i källaren.
Mm.
Och det var så här, nej men alltså, det här ska vi ha. Och
fan.
Man går runt och provar så här, jo men den här var bra. Och sen så tittar man inte på priset först. Och sen kollar man prislistan, ja den kostar 2000 kronor flaskan. Jaha, det gick åt helvete. Och sen så gjorde vi samma med den här och så bara, 2011 då kostade 440 kronor. Så bara, taget. Det var ingen snack.
Mm.
Nu ligger den på 600 tror jag. För 2011.
Alltså.
De chockhöjde året efter. Kanske för att vi stod där och var så lyriska över deras vin. Vad vet jag. Hashtag storhetsvansinne.
Jag förstår. Och den här är också, vi har ju klivit upp här nu. Det här har ju faktiskt varit en stigande skala i rundhet, fruktighet och fluffighet.
Mm. Vi har gått från väldigt mycket cabernet till väldigt mycket merlot. Och det var tanken.
Mm.
Det här ligger mellan 12 till 18 månader på fat. Står inte så himla mycket mer om exakt.
Ja, vi är ju i Sankt-Emilion som är högra stranden som är väldigt merlot-drivet.
Oh, fuck vad bra den här. Alltså shit. Här kommer multna tonerna fram ur en merlot. Det är konstigt, vi pratar ändå från, vi går från 50 till 66% merlot, men redan nu för att vara en
21.
Helvete.
Satan.
Nej, men skojar du, det här kunde jag haft typ 5-6 år på sig med i alla fall 2 år på fat om man känner doften.
Nu vet inte jag vad, om man lite med alltså om man svär i kyrkan bland Bordeaux frankofiler när man säger att det här är liksom, det här är ju drickfärdigt nu.
Ja. Det här är så bra. Åh. Oh, wow. Nej, jag tror ju aldrig jag provat den att vara så här bra direkt på första. Oh my god.
My god.
Nej men alltså det är helt, helt ofattbart hur bra det är.
Mm.
Eller är det för att vi båda två älskar deras vin generellt?
Vi är ju Merlot Vi gillar ju Merlot, så att det är klart att det talar till oss. Men jag tror ju också
djupet.
Att det är ju ett bra vin. Det är ju liksom enormt många lager av smaker och silkeslent och integrerad syra. Alltså det är ju fantastiskt frukt.
Syran är jättebra. Mm. Tar inte över, men den finns där. Man salerar lite. Jag är faktiskt paff. Jag trodde inte den skulle vara så rolig som den är.
Nej.
Jag trodde den skulle vara, ja men okej, man kan förstå lite vad den kommer bli.
Den är nästan i samma nivå som, vad heter det, Martini.
Tack. Nej, men, och den här ligger ju på runt 600 kronor mm. på marknaden. Vi kan göra så här.
Jag var ute på nätet och kollade.
Hittar du den?
551 någonstans, 700 någonstans, men det är utanför Sverige.
Ingenting på Winefinder.
Jag fick inte upp det. Ja, enligt Vivino så är det ju, ja, från 350 till 683 kronor. Då. Men det är ju gamla bättre priser de har lagt in där också. Så att...
Vi ska se om vi kan hitta någonting på... Jo, men du! 2017 finns ju på Winefinder. 595 kronor.
Mm.
Och då kan vi ju läsa vad de själva säger. Smaknotering. Doften är generös med härliga toner av blåbär, svarta körsbär, krossade stenar, tobak, violer. Smaken är medel till fyllig med djup i mitten, snygga tanniner och en bra finish. Fuck it, jag håller med.
Vilken årgång?
17.
17, och det är en fantastisk 17, 18, 90, ja. Fantastisk årgångar.
Ja. Oh, här är det först till kvarn ska jag säga. Detta vin finns, kan bara köpas flaskvis för vi har för få kvar. Så att det finns nog inte ens för en låda. Så att ska man ha den ska man beställa den. Och då kan man ju göra så här att man beställer något annat. Det finns ju jäkla... Vi har ju gått igenom rätt så mycket om vad vi tycker de har för bra. Jag tycker de har bra utbud på framförallt bubbel från Österrike. Har jag alltid gillat från deras sida. Du, den där var jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Den har den här Merlot-aktiga, lite syltiga tonen utan att vara kokt. Björnbärstonerna kommer fram.
Verkligen.
Vad har du hittat?
Jag var inne på Winefinder och kollade.
Ja.
Så jag var inne på... Men det ligger där liksom runt 600 kronor till 700 på några ställen.
Okej, okay, ja. Ja, men 600 kronor. Kan starkt rekommendera att beställa det. Får jag ge några tips på bra viner och beställa när vi ändå håller på då?
Mm.
Ge mig en sekund. Vi kan ju såklart säga att det vinet som vi alltid tyckte är jäkligt bra, det är ju såklart... Quarterback.
Ja, just det.
Skulle jag behöva fylla på med ett enda vin så är det Quarterback. Galet bra. De har också just nu rea på Cabernet Sauvignon från David Finlayson. 149 kronor. Det kan också vara ett bra val om man vill bara fylla på något billigt. 149 kronor. Så att annars... En som jag har där nere i källaren som jag tycker är given. Jag tror du öppnade en sån förra gången ni var här när vi hade fyllde kväll. Chateau Lamotte Kissac. ...169 kronor.
Ja.
Är det Kissac?
Kissac, jag vet inte.
Nej.
Inget franskt ord utan ditt namn så det
ordinarie pris 199 kronor ligger nu på 169 kronor. Jag tror att jag alltid köper en låda om 12 av den för att det är bra viner. Det har varit styrkan med Winefinder att de alltid har lite billiga enkla Bordeauxviner. Du, den här gick hem. Ska vi våga prova dem?
Ja, får vi väl göra. Vi får offra oss på
det kommer bli en fight idag, vilket som är den bästa vinet.
Chateau Le Grand Chenet.
Mm.
2017.
Ska du kolla upp lite information om den då under tiden?
Precis.
Precis.
Då hittade jag det här på nätet. Ja.
Ja, här ser man på färgen att den har lite mer ålder.
Och det är också Merlot och Cabernet nu.
Mm.
Och vi är på 60% Merlot och 40% Cabernet Sauvignon.
Okej. Okay.
Sauvignon.
Här känner man att det har fått lite mer ålder. Både du och jag är ju... Ska man säga att...
Precis. Medium bodied palate with a soft velvet tannic structure. It is loaded with abundance of concentrated black fruits rolled up in earthy notes. Fruity aromas let out subtle licorice notes. Mm. Det här var väldigt mycket rök och jord.
Jag tror den här behöver lite luft.
Man känner ju att det här är ett äldre vin. Mm. Det här har varit med om mer.
Fast det är bara 17, så mycket äldre är det inte. Och det är ett medockvin.
Det är skillnad på 5 år och liksom 1 år.
Ja, visst är det det. Ja, nu är det nästan det är 1,5 år. Du har rätt. Ja, mer 1 år.
Men,
det är doft som är lite...
Den är acquired taste.
Ja, men den är det. Konstigt nog.
Men den är rökig. Den är lite så här skälkig.
Mm.
Inte syran av skälkigheten, utan bara smaken av skälkigheterna. Av skälken.
Inte min favorit.
Nej.
Kostar också runt 500 kronor om jag inte minns helt fel. Lite tafattig. Jag tycker att den nästan är lite lite fattig. Kanske för att vi kommer från ett vin som verkligen hade så mycket power, och så den här är lite enklare.
Ja. Jag hittade här på en sida 15 euro.
Det är så?
Mm.
Men det kan inte stämma, för att när jag kollade på Vivino så tror jag att den kostade närmare 1000.
Chateau Le Grand Chenet 2017 på chateau.com exceptional seller 15 euro including tax.
Kolla några mer, bara för att se. Ja, fast jag är inte jätteimponerad. Och den har en flaska jag inte gillar.
Nej, etiketten var inte så snygg.
Och flaskan i sig är inte så himla fin heller. Nej. Och det kan ju vara så ibland att nu plockar de bara ihop lite, och det kan ju vara att det bara är ett vanligt vin från området och inte en man säger Grand Cru eller någonting liknande sånt, och det är helt okej. Det här var mer bara, som sagt, från Winefinders sida. Det här är inte ett sponsrat inlägg eller någonting sånt. Det här var mer för att vara snäll mot mig att vi hade missat provningen.
Mm. Och det här, vad sa vi? Var det med dock?
Yes.
Precis. Ja, och där har vi då, av alla 8500 producenterna som finns, så är ju 61 slott som då ingår i den här femskaliga Grand Cru klassificeringen då. Och det står ju ingenting om Grand Cru klassé på den här. Så den här är ju ett av de här slotten som då i majoritet och utanför lyxklassificeringen. Och de fem första husen då, kan vi dem? Lafitte, Margaux, Chateau Latour. Margaux, Latour, Haute-Brion.
Ja.
Och så de här som alltid har så här knasiga etiketter. Vad heter de då? Så handmålade ser de
ut. Ja, Rothschild.
Ja, just det. De ingår ju också.
Som även finns i ja, då finns de både i Sydamerika och i USA. USA har de funnits länge. Du, ja. ska vi hoppa på sista vinet?
Ja, vi tar en sen.
Vi blev lite ska vi säga förstörda där. Mm. Eller förstörde väl fel ord, men
det kanske händer lite med det här vinet, ja. Om du får luft, du vet ju inte, men
jag tror det blir ett såsvin.
Nej.
Nej.
Då dricker jag upp det. Det var ju gott. Det var ju äckligt, men det var inte det bästa.
Nej, nej, men jag tror att den skulle vara jävligt god som sås.
Ja, du tänker så.
Ja. Så, som ni vet i podden så har jag ju gjort en sås på en merlot för 300 kronor. Så att, jag vill till ungen. Alltså, fuck vad bra vin. Okej, sista vinet.
Sista vinet. Vad heter det då?
Det heter Roussanne Segla.
Roussanne?
Nej, Roussanne.
Roussanne med Z. Mm. Ja. Och då har vi flyttat oss till Margaux.
Åh, vilket område.
Inte, och vi pratar inte om Margaux Dietz. Tänk om hon hade ett Margaux-vin då. Det hade ju varit roligt, men ingen av dem som vill beblanda sig med idiotiska influencers.
Det här är alltså från 2014. Mm. Korken ser ut att vara i väldigt, väldigt bra kondition.
Mm. Det är 8 år gammalt. Mm. Vad har vi för information på det här då?
Ingen alls först. Vi pausar där så ska vi se. För när jag gick in på vinproducenten så fanns det ingen bra information.
Men det är ju kabinettdrivet, det känner man på doften. Eller jag tror mig tycker det.
Varför har jag vinfläckar på min dator?
Du har spilt, viftat och ruskat glaset för hårt.
Mm. Den här får väldigt höga betyg. Ligger på Vivino på 4,3.
Mm.
Jag tänker inte gå in på deras hemsida för att det verkar det vara totalt jävla värdelöst. Där ska vi se. Här har vi till och med från ja. €1,000 per flaska kostar den här.
Mm.
Och det vi kan få fram då är lite konstigt. Just det. Den är kabinettdriven. Det står inte exakt. Nu ska vi se här. Jo, 60% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot och sen resten är Petit Verdot och Cabernet
Frank. Mm. Mm. Ja, det var nice. Det var
den är väldigt homogen.
Men den här kostar 1000, nästan dubbelt så mycket som Destieu. Men jag tycker
jag vet inte. Nej, men den här har mer djup.
Det här är Del de Vin.
Ja, den är 2014. Den här har bättre djup, den har en bättre elegans. Den är skarpare. Den här tål lätt 20 år till i källaren.
Syran och tanninerna.
Vilket
vin.
Det här är kvalitet. Men absolut inte min absoluta favorit Bordeaux-vin.
Nej, jag förstår dig.
Jag tycker Destieu flirtar med mig. Mm. Jag tycker att jag gillar den här alltså, röda tonen av Cabernet.
Mm. Men Merlot är fan, alltså det slår högt.
Ja, och det är ju det de är ju kända för just på de här vinerna. Alltså, Bordeaux är ju känt för att det ska vara mycket.
Mycket Merlot. Det är väl en smaksak.
Det här vinet kostar 2000 kronor.
Nej. Ja, men på vilken sida då?
Vi ska se här. På någon internationell sida.
Men 2000 spänn skulle jag aldrig betala för det här.
Nej, och jag tycker inte att den är värd 2000 kronor. Är den värd 1000 kronor?
Ja. Men den slåss ju då med Chateau Destieu. Och det är ju liksom, man kan ju säga att det är ett bra ihopsatt vin. Men smaken i Destieu tilltalar ju båda oss båda bättre. Eller mer?
Ja, men jag håller med. Jag tycker det här är värt någonstans mellan, ska jag säga, 600 och 700-800 kronor. Jag tycker inte, det är inte 1000 kronors vin för mig.
Definitivt inte 2000 om man får någon jävla hemsida. Men fan kul att prova ett sånt.
Och här kan jag säga att jag hittar en annan sida. Då visar sig att det är faktiskt 56% Cabernet Sauvignon i den här årgången. 42% Merlot, så den är lite mer Merlot-driven än vi trodde.
I vilken årgång då?
14 som 14. Vi dricker nu.
Ah, okay. Mm.
Så att, nej, men jäkligt kul. Och ni hör ju att James Suckling gav den 95 poäng. Ni hör att vi trevar lite, och det gör vi med flit. Vi har inte velat plugga på för mycket. Det här är ett avsnitt som vi ville göra lite mer roligt. Eller roligt är fel ord, men bara testa oss igenom. Om ni ska ta med någonting av det här avsnittet, har ni möjlighet att komma på Winefinders primörprovning, eller om ni har chansen att åka ner till Bordeaux i april, så gör det, vad vet jag. Men jag tycker att är ni nyfikna på Bordeaux, så ta chansen. För jag tror, för det jag märkte var att när jag var där andra, tredje gången, så började jag få mer och mer förståelse. Det var lika mycket kul att få prova de nya primörvinerna, men också jäkligt häftigt att få prova lite mer ålder på vinerna. Och det är inte bara rött vin, det är även vitt vin.
Ja, det har vi inte ens gått in på, för det är ju ganska mycket vitt vin i Bordeaux också. Så.
Och jag är inte jätte... Jag vet att de pratar om att det är världens bästa vita viner, bla 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 bla. Jag är inte så såld som många är, och men vi är ju inte heller utbildade.
Nej, vi får egentligen inte ha en podcast.
Nej, men det är det som är skönt.
Men jag har ju aldrig druckit, förutom när jag var på den där primörprovningen då, så har jag aldrig druckit så här många Bordeaux-viner i rad förut.
Nej, vi kan starkt rekommendera att vara ledig dagen efter. Eller det är ett måste.
Precis. Ställ bilen, jag kommer ihåg, du ställde bilen in i stan då, har jag för mig, och fick åka hem och sen åka in och hämta bilen dagen efter.
Sen har jag lärt mig att jag alltid tar in på hotell istället. Det funkar mycket, mycket bättre. Nej, men det är en kul grej. Vi har gjort det ett par gånger, just att ta in på hotell. Man har en trevlig kväll, och det här börjar ju vid 4-5 tiden, slutar vid 7. Och jag lovar att man är rätt så onykter.
Nej. Ja, men precis, det är, man ska ju spotta. Vi har även varit på en rislingprovning, kom du ihåg den?
Ja då
spottar vi inte heller hela tiden.
Och sen så ett tips för den provningen är att det blir lite kaosartat när det är så många som vill prova så mycket, och alla springer efter de dyraste vinerna först. Mitt tips, skit i det. Gå dit, ha trevligt. Ja, det är mycket folk vid alla stationer, men gå igenom sakta men säkert. När du börjar hitta det du tycker om själv, ta nästa. Och sitt inte och försöka fylla i alla papper på vad varenda vin poängmässigt. Skit i det. Utan sätt ett plus, ett minus, gå vidare. När du har börjat hitta vilken stil du gillar, prova dem en gång till, två gånger till, och gå runt så istället. För det blir lite överdrivet om man ska se. Vi försökte.
Nej, men det går ju inte.
Nej, men vi försökte, men det,
nej, jag är helt ointresserad. Jag klarar inte av, när det är så mycket att välja på, så klarar inte jag av att gå ner i sån nivå, detaljnivå, utan då blir det liksom bra plus, bra minus.
Jag är lite mer nörd än dig på den.
Så det orkar inte ens orkar inte hålla på så.
Nej, jag vet. Men det är, jag tycker att det är en
stark
av årets
rekommendation att gå dit.
Ja, det är en av årets största höjdpunkter, alla kategorier. Men du, vi kommer ju även få prova lite schyssta viner från norra Italien snart.
Just det.
Jag vet inte om det är officiellt eller om vi får prata om det, men vi ska faktiskt få prova lite Alto Adige-viner om ett par veckor.
Ja, vi får se hur jag klarar det, för det är min första dag på mitt nya jobb.
Ja, jag vet. Och sen så blir det också lite andra provningar som vi ska på. Ingenting vi kommer att göra några inspelningar på.
Men vi kan sammanfatta och berätta om.
Ja, exakt.
Så det blir perfekt. Vi kommer säkert ha med oss lite tips därifrån.
Normalt sett så är inte vi så himla välkomna till de här olika provningarna, men det är väl de som tycker om oss som inte tycker att vi gör någonting bra.
Vi var speciellt en gång när du skällde ut importören för att de hade tre apor i sortimentet och frågade satt hur de kunde ha det.
Jag skällde inte ut dem.
Nu skålar vi där.
Ja, du, vi har tack lite mer. Ja, men innan vi gör det.
Ja?
Vi måste ju ta topp två.
Topp två, okej. Okay. Ja, det blir nog den här sista och Destiö.
Mm, tänker så du.
Mm. Ja. Men den där Carbonieu var ju också jävligt nice.
Ja.
Faktiskt, men det här var ett fullt utvecklat vin, så den är egentligen i egen klass för sig, den här 2014.
Tycker alla fyra primörerna var väldigt bra. Mm. Som du säger, den sista var ju väldigt, väldigt bra. Jag tycker också Carbonieu var super, super bra.
Cabinieu!
Destinieu! Nej,
ja. Den. Carbonieu. Ah, okay. Carbonieu.
Carbonieu. Och Destinieu också. Alltså det är...
Det hade varit roligt att man hade döpt slottet till efter Cabernet Cabernet istället för Carbonier. Ja.
Ja, nej men jag tycker, nej men det, jag håller nog med dig. Det är sista och Destiö. Måste fint vara det. Ja. Du, tack för en jävligt bra avsnitt.
Det var skoj. Och gott.
Ja, och nästa avsnitt vet vi faktiskt inte vad vi ska göra, för att vi har ingenting inplanerat. Nej,
det känns rätt skönt, för det här släpper vi nästa vecka. Och nästa vecka.
Nej, eller nästa vecka. Nästa vecka.
I fredag.
Mm, däremot så måste vi också, för vi kommer inte få vinna förrän har vi tur så kan vi få det om en två veckor. Då har vi två avsnitt som kommer med CB vinexport.
Ja, jag just det.
Det ser jag så jävla mycket fram.
Mer franska viner.
Ja, exakt. Ska vi gå in lite mer i Frankrike det här året? Ja, är du kissnödig?
Ja,
är du kissnödig?
Ja,
vi måste skåla. Skåla, skåla, skål, skål.
Fan, du slår så jävla hårt. Ja.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.